Jo, som jag sa förra söndagen så ska predikan idag handla om två kor och enheten i Kristus. Och till detta så kommer då en del om det nya Jerusalem. Och det är ju tre ganska spretiga delar, så för att hålla ihop det så ska vi ha med begreppet boning som får bli predikans röda tråd. Ja, då har ni ju fått ett litet grepp om planen för predikan. Så då kan vi ju börja med texten. Så, ifrån första Samuelsboken kapitel 6 så jag läser verserna 7-9. Nu ska ni ta en ny vagn och två kor som nyligen har kalvat och aldrig har gått under ett ok. Spänn dem för vagnen. Kalvarna ska ni ta ifrån dem och föra hem. Ställ sedan Herrens ark på vagnen. Guldfigurerna som ni lämnar honom som gottgörelse ska ni lägga i ett skrin bredvid arken. Skicka så iväg den. Men se noga efter. Om arken tar vägen upp mot Betshemes, då är det Herren som har tillfogat oss allt detta elände. I annat fall vet vi att det inte är hans hand som har slagit oss. Allt har då hänt av en slump. När israeliterna under Josuas ledning hade gått över Jordan så ställde man upp tabernaklet i Kilo. Och där kom det att fungera som ett provisoriskt tempel. Och bakgrunden till den här texten som jag har läst är att israeliterna har förlorat en strid mot filisterna. Och då hämtar de förbundsarken ifrån tabernaklet och tar med den ut i stridslinjen i förhoppningen att arken ska ge dem seger. Men man förlorar igen och filisterna erövrar arken. Och de ställer in den i guden Dagons tempel i Ashdod. Och morgonen efter så har gudabilden fallit till golvet. Och filisterna reser upp den igen och nästa dag så har Dagon fallit igen framför Herrens ark. Och avgudabilden har fallit så på tröskeln så illa så att huvudet och armarna har brutits av. Dessutom så drabbas ju människorna här av böldpest. Ja, arken skickas vidare till alla filisternas städer. Och överallt så drabbas folket av böldpest, förvirring och skräck. Så efter 7 månader så beslutar man sig för att skicka tillbaka arken. Men för att vara riktigt säkra på att det är Israels Gud som ligger bakom det elände som de drabbats av, så väljer de en helt omöjlig transportmetod. Ja, för många år sedan så arbetade min svåger Håkan på en gård i Norrbyås utanför Örebro. Och en dag så besökte vi som familj gården för att se på kalvarna. Det var Majken och jag och våra 3 barn och kanske några extra barn. Och på den här gården och vid den här tiden så hade man den för mig lite konstiga idén att skilja kalvarna väldigt tidigt ifrån sina mammakor. Så när vi kom in på kalvavdelningen så kunde vi höra hur mammorna råmade på andra sidan en stor skjutdörr. Och någon ko stångade ihärdigt på dörren. Och Håkan han försäkrade att den dörren var så tung och stabil så den skulle stå emot. Men icke. En ko lyckades lyfta av dörren och tränga sig in i kalvavdelningen. Ja, vi fick ju i panik ta skydd i en box och stänga om oss. Och med det minnet och den erfarenheten så inser ju jag att två kor som skiljs från sina kalvar, de går inte frivilligt bort ifrån dem. Ja, är det ens möjligt att lägga ok på dem och spänna dem för en vagn? Och sen dessutom går de tillsammans mot ett bestämt mål. Nej, det som händer i den här berättelsen, det är ett Guds under, ett stort mirakel. Men varför händer detta? Ja, den frågan har jag levt med ända sedan jag läste den här texten ganska tidigt i våras. Jag fick en känsla av att texten har något viktigt att säga oss även i vår tid. Men, och den här känslan vill inte släppa, men jag hade väldigt svårt att få något grepp om vad det handlade om. Jag läste andra bibeltexter med anknytning till den här berättelsen. Och ibland stötte jag på artiklar i tidningar, i Dagen till exempel, som ja, det var ett intressant inlägg, det kunde passa till. Jag hörde predikningar och så kom det någon mening någonstans som ja, men det där hör nog till det här ämnet. Ja, som ni förstår så blev det till sist ett oändligt hav av intryck att ösa ur. Men jag ska försöka sammanställa det viktigaste. Ja, det centrala i den här berättelsen är naturligtvis inte korna utan arken. Och vi läser i Andra Moseboken 25 kapitlet verserna 8-11 om hur den kom till. Det ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som hör till den ska ni göra helt enligt den förebilder som jag visar dig. Du ska göra en ark av akacieträd, 2,5 alen lång, 1,5 alen bred och 1,5 alen hög. Du ska belägga den med rent guld, både invändigt och utvändigt, och omge den med en guldkant. När Gud ger Mose instruktioner för hur tabernaklet eller boningen ska byggas så börjar Gud inifrån och går utåt. Det är arken som är viktigast. Den ska stå längst in i det allra heligaste. Avskild från det heliga med ett draperi. Och i det heliga står skådebrödsbordet och den sjuarmade ljusstaken. Och ljusstakens oljeskålar är formade som mandelblommor. I min förra predikan så utgick jag ifrån en text i Jeremia. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren sa, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Det är så i hebreiskan att orden för mandelträd och för vaka är väldigt lika. För mandelträd shaged och för vaka shuged. Att oljeskålarna är formade som mandelblommor visar att Gud vakar över sin boning. Och ljusstaken som ska lysa hela natten visar ju också att Gud vakar. Hur kan det då ske att filisterna lyckas erövra arken? Gud själv vakar ju över den. Vi får ett svar i den 78:e saltarsalmen. Det är en salm av Asaf som i poetisk form tecknar israeliternas historia. Och där i verserna 60 och 61 läser vi om hur Gud låter arken komma i fiende hand. Han övergav sin boning i Kilo, det tält som han hade rest bland människor. Han lät sin kraft föras bort i fångenskap och sin härlighet komma i fiende hand. Det är inte filisterna som erövrar arken. Det är Gud som utlämnar den. Det är Guds reaktion på det andliga förfall som råder vid den här tiden. Det är prästen Eli och hans söner som är ansvariga vid tabernaklet i Shilo. Men Elis söner sköter inte sin uppgift. De tar för sig av det bästa offerköttet och de skymfar dem som kommer för att offra. Eli var nu mycket gammal. När han hörde hur hans söner behandlade israeliterna och hur de låg med kvinnorna som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: "Varför gör ni så? Överallt får jag höra om era ogärningar. Mina söner, nu är det nog. Ni har dåligt rykte bland Herrens folk." Ja, Gud utlämnar arken till filisterna, men de kan inte behålla den. Och när arken har kommit tillbaka så kan den inte ställas tillbaka i tabernaklet i Shilo. För Gud har övergett sin boning i Shilo, skriver Asaf. Och nu följer en ganska lång tid, närmare 100 år, som arken står uppställd i olika privatbostäder. Och det är först när Salomos tempel står klart som arken får en ny plats i en helgedom. Och jämfört med den enkla tälthelgedomen så är ju templet en magnifik byggnad. Och ändå säger Salomo i samband med invigningen: "Men kan verkligen Gud bo på jorden bland människorna? Himlen, himlarnas himmel, rymmer det inte, än mindre detta hus som jag har byggt." Berättelsen om arken har sin motsvarighet i Nya testamentet. Jag tänker på Jesus. I Johannes evangelium läser vi i första kapitlet 14 versen: "Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning." Och ni som fortfarande minns 1917 års översättning vet att där står: "Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss." Den här grundtextens ord för boning används både om den enkla tälthelgedomen och om Salomos praktfulla tempel. Ordet används också om människokroppen som en boning för Guds ande. Och här blir kopplingen till tabernaklet som en boning för Guds ark tydlig. I arken förvarades lagens tavlor. Arken var fylld av lagen. Jesus tar sin boning i en mänsklig kropp och är fylld av nåd och sanning. Arken utlämnades till fienden filisterna, men filisterna kunde inte behålla den. Jesus utlämnades till fienden döden, men döden kunde inte behålla honom. Jesus besegrade döden, han uppstod, han lever idag, han är hos sin far i himlen, men är verksam på jorden genom sin kropp, församlingen. Och här har vi nu kopplingen till kyrkoårets tema för idag, enheten i Kristus. Tabernaklet och Salomos tempel var Guds boning där Gud mötte människor och där människan mötte Gud. På samma sätt bygger församlingen sin boning för Guds möte. Det är inte så att Gud behöver en särskild plats eller ett särskilt rum för att möta oss. Det är vi som behöver rum för Guds mötet. Det var det som Salomo insåg när han invigde templet. Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt. Genom kyrkohistorien så har ju människorna byggt rum för Guds möte. Allt ifrån enkla kapell till enorma katedraler. Allt från kala väggar i all enkelhet till påkostad inredning och utsmyckning. Vi formar platsen för vår tillbedjan på så många olika sätt. Vi har olika gudstjänstordningar, olika sångstil och predikostil. Men vi förenas i trosbekännelsen att Jesus har dött och är uppstånden. Han har besegrat döden och vunnit försoning för människan. Och det är detta innehåll som är det viktiga. Det som förenar oss och inte de yttre uttryckssätten. Gud bygger inifrån och ut. När arken kommit tillbaka till Israel gick det alltså en lång tid innan den fick sin slutliga plats i Salomos tempel. Det var en tid av väntan. Och på samma sätt så lever vi i en tid av väntan på det som ska komma. Det som vi läser om i Uppenbarelseboken. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Guds tält står bland människorna. Folkbibeln skriver: se, nu står Guds boning bland människorna. Och än en gång så ser vi kopplingen till begreppet boning. Och som israeliterna en gång levde i tiden mellan Skilo och Jerusalem, så lever vi i tiden mellan Jesu uppståndelse och det nya Jerusalem. En tid som borde kännetecknas av väntan och förväntan. Ja, den här predikan blev en resa. Den börjar med två kor och slutar i det nya Jerusalem. Det var inte vad jag hade förväntat mig när jag läste texten och kände att den hade något att säga. Men vi är inte framme än. Och när Jesus talar om den yttersta tiden så varnar han för att falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda. Med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Jag känner ibland att vi är i en tid med falska frälsare och falska profeter. En tid när lögn blir sanning. Och gamla sanningar ses som lögn. Här gäller det att vara vaken. Vi behöver urskiljningens gåva. och god bibelkunskap är en bra grund att stå på. Under förberedelserna för den här predikan, eller som de stora predikanterna säger, när jag brottades med texten, så kom tanken till mig att Gud kanske skojar med mig. Det är egentligen inte den här konstiga texten om två kor som ska vara utgångspunkten. Det kanske är en text i Andra Korinthierbrevet. Och då kan man tänka så här, det var två kor, det var en ark, en vagn och fyra hjul. Det måste bli Andra Korinthierbrevet 11 och 4. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än den ni tog emot, då står ni gladligen ut med det. Nej, Gud skojar inte. Han visar bara på ytterligare en uppmaning att se upp för falska läror. Och vi behöver mycket av andens vishet och ledning för att vara församling i vår tid. Och just detta att vara församling i vår tid är ett tema som jag tror att vi kommer att återkomma till under hösten. I söndags predikade Katarina om församlingen och vem församlingen är till för. Och när Bengt Gustafsson kommer i oktober så har han fått just det här ämnet att tala om. Församling i vår tid. Det känns som att vår tid är en allvarlig tid för världen och för församlingen. Och då behöver vi följa det råd som Petrus ger. Var därför beredda att bryta upp. Och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer till er när Jesus Kristus uppenbaras.